Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Det är väl kul att tackla.
Ja, jag gillar ju att tacklas verkligen.
Men när man klev ut där så var det skithäftigt såklart. Det var ju overkligt.
Folk har nästan trott att jag bara är nöjd att vara här.
Man behöver kunna spela lite schack också.
Alltså jag är här för att jag vill vinna.
Jaha David, då är det jag som får säga välkommen till dig idag.
Ja, det här, nu lyssnarna fattar ingenting just nu. Vad är det som händer?
Absolut ingenting. Nej, det är ju inte bara Johan Hedberg som har fått foten. Vi har ju även sparkat ut Lasse Wirström.
Ja, ja. Nej, men han har inte kommit upp i nivå på slutet. Han har inte levererat de resultat som vi hade förväntat oss på förhand.
Så vi har inte fått den utvecklingen.
Så därför väljer vi nu att agera och plocka in. Vi har ju faktiskt en kraft i organisationen och det är ju du, Elena, som så här, det blir ett naturligt steg att ta ner in dig i studien här. Liksom, du jobbar ju övergripande med
exakt.
Nu, så att vi fick göra den här lösningen.
Vi fick göra den här lösningen och så får vi ersätta Lasse på något sätt. Finns en vakans där. Nej, Lasse är sjuk.
Ja.
Så ligger det till. Och vi kände att idag av alla dagar behöver vi såklart ut med en podd för att prata igenom läget.
Ja.
Ja, och rakt på sak, Johan Hedberg är sparkad. Kom väl kanske inte som någon chock på det sättet. Möjligen tajmingen då, berätta lite.
Ja, det är inte alla tränare som får avsluta med en seger, som ju faktiskt det blev. Men de tre poängen räddade mot Malmö räddade inte Johans jobb, utan men det här var ju ett beslut taget långt innan. Det kom ju inte, det kollades ut på söndagen, men beslutet var ju redan taget redan innan matchen på lördag, och även vi hade ju faktiskt fått lite indikationer på att något var på väg att hända. Jag vet att Lasse hade med sina källor hade fått höra att en förändring var på gång och att mycket tal för att Hedberg skulle ryka, men det var dock lite osäkert läge, så det blev aldrig att vi kunde skriva så att säga, utan så att, men vi hörde som sagt att saker kunde vara på gång, och det blev inte mindre aktuellt sen efter segern mot Malmö när det var en liten improviserad presskonferens där med Stefan Bengtsén apropå de banderoller som kom upp mellan andra och tredje mot honom då, med avgångskrav. Så att jag och Expressen och Sportbladet fick ju då intervjua Stefan och när vi ändå hade honom på tråden då, så att säga, så ställde vi även frågor om Johan då, förtroendet där då, eftersom även om de vann i lördag så har ju de sportsliga resultaten inte varit tillräckligt bra, och Stefan svarade väldigt svävande, vilket så här, får ju nästan lite så här, alltså, man blir lite besviken på sig själv som sin journalist, för att där och då så han svarar liksom, här och nu är Johan vår tränare, och han svarade på samma sak även följdfrågan kom, men nästa vecka då så var det också väldigt svävande, men sen var det ingen ytterligare följdfråga för det, men det var ju sen när man lyssnade av och man hörde, det var ju först då man liksom så här, fan, det här är ju liksom, det här indikerar ju att
det här är någonting.
Ja. Johan kommer ju inte vara kvar. Alltså så här, den gick nästan lägga pusslet där. Alltså 1+1 nästan. Så att,
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Så lite besviken på mig själv i det läget. Att
samtidigt
så... Men det är ju så det är. Ja.
De pratar ju i sådana termer. Ja. Alltså vi hade väl, om man ska ta exemplet Vitor Gasimba i ÖSK. Han gick väl från fullt 100-procentigt förtroende till kastad under bussen på 8-10 timmar eller vad det var. Så att det...
Ja. Ja, man har ju inte tränaren har ju förtroendet fram tills när han inte har det så att säga längre. Och ja. Mycket riktigt så... Ja, på söndagen då kom kablet ett pressmeddelande ut, och de hade ju gjort ett gediget förarbete här. Det var ju både videointervju med både Stefan Bengtsén och den nygamle huvudtränaren då, Niklas Eriksson, som då får komma tillbaka som huvudtränare igen och lämna sportchefsrollen.
Det var väl det där som kanske förvånade mig mest. Jag hade ju, för man hade ju kommit, liksom det kändes ju som att det var mer en fråga om när än om för Hedbergs del nu. Och så lite med tajmingen och sådär. Jag hade sett framför mig att Niklas kanske kör säsongen ut. Mm. Så att man inte behöver panikleta efter en ny tränare. Och så kanske det inte blir så genomtänkt heller. Men de tar alltså tillbaka till honom och kryper till korset. Alltså det ser man inte jätteofta.
Ja, alltså Bengtsén, vi har ju kritiserat honom och han får mycket kritik för det, att han kan vara lite bufflig ibland och kanske inte visa så mycket självinsikt ibland. Men här är han ju faktiskt både pressmeddelande och till oss väldigt så här: jag gjorde fel, bara lägga sig platt och nu gör vi om, nu gör vi rätt. Kan väl hedra honom för det, men det är ju väldigt anmärkningsvärt helt klart att den tränaren som för ett år sedan inte ansågs vara lämplig att ta Örebro till nästa steg nu kommer tillbaka och dessutom ska vara tränare nu på pappret till 2027 som ju faktiskt kontaktade in. Och det har ju också att göra med att det var ju så långt kontaktet han hade som sportchef då.
Just
så det har ju framförallt med det att göra, skulle jag säga. Men som du säger, det är ju ändå anmärkningsvärt att som jag sa där, att han dög inte för ett år sedan om Örebro ska ta nästa steg. Nu ska han vara tränare till 2027 och nu är det han som ska ta Örebro till nästa steg. Och då har ju Stefan Bengtsén underkänt sig själv här och den sportsliga ledningen. Alltså det råder ingen snack om det. Så att väldigt anmärkningsvärt och rätt eller fel, jag håller med dig helt i det. Så att här och nu tror jag det är jättebra att Niklas kommer in och någonstans, alltså det blir både ny röst men ändå inte, alltså, spelare som vi vet som inte har kommit upp i nivå men som har fungerat under Niklas tidigare kanske kan komma igång på allvar och man går tillbaka lite till det som någonstans gjorde de framgångsrika tidigare. Sen kommer ju nästa fråga, det långsiktiga då så här. Är Niklas rätt man på rätt plats då? Alltså den frågan är ju verkligen befogad att ställa.
Får jag stanna lite vid Bengtséns uttalanden där? För att det är ju som du säger ganska anmärkningsvärt. Alltså, han brukar ju inte vara jättebra i de här situationerna när han blir ifrågasatt. Alltså. Och helt plötsligt så ska han lägga sig platt och han ska erkänna att han har fel. Och han sa till dig där också att jag har inga problem med att erkänna att han har fel. Jag tycker han brukar ha ganska stora problem med det faktiskt. Och blir nästan få lite panik när han får kritiska frågor. Då undrar jag, min första fråga är det han som säger det här? Eller är det här har han fått berättat för sig att det här är linjen vi ska köra på nu liksom?
Också befogad fråga, för det går ju verkligen att fundera om han kanske, det kanske har kommit några ord högre upp att ja men Stefan, nu måste du faktiskt
nu är det det här.
Du måste visa att det här inte blev rätt och du måste ta ditt, alltså visa utåt att du tar ditt ansvar det här och med det att det här inte blev bra. För som du säger, när man normalt när vi har intervjuat Bengtsén, då är det väldigt mycket så här, som det ju var exempelvis efter matchen i lördags när de här när vi ställde på honom banderollerna, då var det här: varför ska jag avgå? Vad blir bättre av det? Alltså, det var ju direkt den här försvarsställningen som är väldigt vana att han ofta kör. Han körde ungefär samma sak när jag intervjuade han där för några veckor sedan och tillika även efter Abelskate och allt det här. Och, alltså, han har ju sin stil, det är ju lite buffligt och han är lite old school, han pratar innan han tänker, det är ju den stilen han har och det kan man ju, ur mitt perspektiv så det kan ju vara kul också, men för förenings bästa, för hans bästa, han gör ju inte lätt för sig.
Nej, verkligen inte.
Vilket vi sa i pressrummet också, jag och Mattias Karlsson från Sportbladet som var där, alltså, vi var väldigt samstämma i att ja, men, nej, han gör ju inte lätt för sig Stefan Bengtsén ur hur han sköter sig ut och så. Därför absolut går det verkligen att ställa sig frågan att ja, är det här från Stefan själv eller kommer det högre upp att han ska lägga sig platt? Men även om man nu säger att han har inga problem, för det sa han ju igår när jag ringde annat. Nej, jag har inga problem att säga att jag gjorde fel. Så att, och jag, alltså, det är spekulativt, för vi vet ju inte, men det går absolut att ställa frågan.
Min andra fråga då är, när han säger så här att det är bara att erkänna att vi underskattade Niklas Erikssons betydelse. Då, det kanske hänger ihop med det här du säger, att han underkänner sitt eget arbete, för att om han inte har, eller sportsliga ledningen överhuvudtaget inte har förstått hur viktig Niklas var. Det här med det dagliga arbetet, det har ju faktiskt Niklas pratat om också långt innan. Alltså när han satt här med dig och poddade och ni skulle prata lite om den här krisen som var tornade upp sig. Så pratade han ju lite om det, att det handlar om att bygga en daglig verksamhet och där. Och varför skulle Bengtsén då byta tränare från början? Var det baserat på ingenting? Alltså förstod han inte hur Niklas jobbade? Eller var, det där får jag inte ihop riktigt.
Nu måste jag sortera frågan här lite. Det lät bra. Men jag,
Han måste ju ha utvärderat Niklas Eriksson när han bestämde sig för att Niklas Eriksson ska sluta och Johan Hedberg ska komma in. Och då har han då säger han ju själv här att han faktiskt inte förstod allt Niklas gjorde då i det dagliga.
Nej, det är ju anmärkningsvärt i sig. Att, har du inte bättre insyn än så att du inte såg det här? Mm. Sen är det klart, facit i hand och så vidare. Att det är lätt att sitta nu och säga.
Absolut.
Men absolut. Alltså, hur har kontakten varit med när Niklas var tränare? Hur var hans kontakt med dels Niklas Johansson som då var sportchef och Stefan Bengtsén, general manager, hur mycket pratar de? Hur ser avstämningarna ut? Alltså det är klart att Niklas Johansson jobbar i närmast laget, så är det, för att Bengtsén är mer övergripande, så att säga, och Johansson då var mer mot A-laget. Men det är högst anmärkningsvärt, och vad då i den här dagliga verksamheten, det är också lite luddigt, vad är det exakt i den dagliga verksamheten som har brustit då? Den frågan måste ju också ställa till Niklas. Vad är det som har spelarna, gör inte spelarna jobbet längre fullt ut i, brister det i genomgångar, video, alltså så är det sådana där, har man tappat det, eller vad är det, jag vet inte, eller satt Bengtsén bara tänkte, för att om man blickar tillbaka till när Niklas var tränare, även om han gjorde resultat, så det var inte så att det var friktionsfritt då heller, det var många matcher som var i ärlighetens namn ganska mediokra. Klart man spelar inte alltid bra, men lägsta nivån var ganska låg då också, och han satt väl och kände kanske att han satt ju helt enkelt och tyckte att för att vi ska ta nästa steg så behöver ni tränare. Och det behöver, där och då, alltså det är klart att jag satt ju där och tyckte det var fel för att Niklas gjorde resultat. Samtidigt så, man behöver ju någonstans göra förändringar ibland, även vid framgång, för att ta nästa kliv. Och man får komma ihåg att ju längre det gick, alltså så här, folk köpte in sig på det här till slut, även om Bengtsén fick stor skopa skit, även för både först med Abel och sen Niklas. Ja. Det var ju med mycket på en gång. Men sen kom ju en harmonisk start för Hedberg. De gör resultat och sådär. Alltså, jag svävar iväg här nu.
Det är ju väldigt flytande och saker som går i varandra.
Precis,
i det här,
ur Bengtséns perspektiv, om man ska liksom ge honom, alltså så här, det är ju någonstans en styrka att kunna göra en förändring även när det går bra. Och det var ett vågat beslut. Föll inte väl ut, sen vet jag inte. Jag tror fortfarande Johan Hedberg skulle kunna vara en bra tränare för Örebro Hockey. Största frågan är, och det var ju inne på min krönika också, så här, har han fått rätt förutsättning att göra sitt jobb? Det är där jag tycker nästan den största skon som klämmer, att jag tycker inte det. Nej. Alltså man har inte gett Johan. Det är bara kolla på de spelare som har försvunnit. Rudi Gabels, Linus Öberg, Marcus Hadegård, Christian Ekive, Janne Lajunen på sitt sätt, visserligen en storstjärna men en karaktär. Vi sitter här och pratar om karaktärer. Vilka är karaktärerna i Örebro Hockey? Rudi Gabels var definitivt en karaktär. Linus Öberg också, tycker jag, på sitt sätt. Inte för att han var den mest verbala, men med sin spelstil och hur han kör i varenda dag. Vilka gör det nu? De finns inte där i den utsträckningen. Och framförallt inte med Johans sätt att spela. Man vill ha en mer offensiv präglad hockey.
Mm.
De spelarna har man ju inte. Man har Mattias Bromé, man har Läckrimäki och några till. Så här. Men faktum är ju att man tappar Leo Karlsson. Det är ju den största, så att säga, icke att förglömma. Så att de som har försvunnit, de har ju inte ersatts i tillräckligt hög utsträckning. Och hur ska då Johan Hedberg kunna göra, hur ska han kunna sätta sin prägel på laget? Så att, Johan Hedberg, det blev inget bra här, men frågan är om han fick förutsättningarna att göra ett bra jobb. Jag är inte säker på det.
Precis, och så är det ju tyvärr så när man jobbar som tränare, att det ingår lite grann att ibland är det orättvist.
Mm.
Ibland så är det så att även om det inte är ditt fel, så ibland spelar det ingen roll.
Nej.
Alltså ibland är det ju så hjärtlöst inom sporten att nu hade ju det här laget kommit till en sån punkt att de var så långt nere i geggan.
Mm.
Så att det fanns ingen annan väg att ta.
Ja, men det, så är det ju. Du kan inte sparka 22 spelare liksom. Och sen så här, Bengtsén bort, vi kan diskutera det. Men liksom så här, att Stefan Bengtsén skulle få sparken, det skulle inte innebära någonting för laget i det här läget. Utan med hans vara icke vara, det är en fråga om längre sikt än här och nu. Och Örebro är i en situation där det nu först och främst handlar om här och nu. Nu måste vi få ordning på det här skeppet igen. Vi måste få ordning på torpet. Så att, och sen vad gäller Johan Hedberg, så det man också säger, det går ju också att kolla på det faktum att det är ändå många spelare kvar. Visst, nu pratar om många spelare, men många är kvar. De flesta av dem har ju inte alls spelat lika bra. För att kolla Mastro Sena exempelvis. Men det finns, gå kolla på fler. Jag tycker inte sånt som Filip Berglund riktigt kommer upp på nu, som på under förra säsongen. Och det finns fler, Gustav Backström. Alltså Filip Holm, inte närheten av sin nivå som han var förra året. Då får man ju kolla på tränaren. Så är det ju. Så här, hur kan så många på samma gång bli så mycket sämre? Det kan inte bara vara en tillfällighet då. Och då faller det ju på tränaren, helt klart.
Det gör ju det. Ja. Samtidigt så är ju spelarna inte några dagisbarn.
Nej, så är det.
Och det ska man ju komma ihåg nu i det här läget när klubben har agerat. Det är ju nu varenda spelare har chansen att faktiskt lyfta sig och se att okej, nu ska jag göra min del. Nu måste jag också upp i nivå ett par procent här liksom. Så det, och det är ju ett krav man ska kunna ställa på spelarna i det här läget som man är nu.
Definitivt, det är ju, men så är det alltid med tränarbyten, att det är ju nu har vi gjort, nu har vi gjort en förändring för er. Nu är det upp till er.
Mm,
visst, det är upp till Niklas också på sitt sätt, men framförallt är det upp till spelarna nu att ja, nu det här följer inte väl ut och ni har inte lyckats under Johan. Nu tar vi tillbaka Niklas när ni vet att ni har fungerat förut, och visst, det är inte bara att trycka på en knapp, men ja, det blir någonstans upp till dem nu att visa att så här dåliga är vi inte. För det tycker jag inte. Att, kollar man på det lager vi har, nej, det är inget SM-guldlag. Det är för dåligt. Men jag tycker inte att det är ett lag som ska behöva vara där de är nu heller.
Utan just det.
Det är någonstans mitt emellan. Och nu är det upp till bevis att visa det också.
Ja, precis. För det som det gnagde lite i mig när jag läste någon intervju med Glenn efter någon match där de hade varit sådär liksom passiva och det här som har varit problemet nu, att han sa att vi saknar det här lilla extra. Och det tycker inte jag stämmer riktigt, för jag tycker att Örebro, det här lagbygget och även förra året har ju förutsatt att bredden är bra. Och när bredden är så bra som den kan vara, då saknar man ju fortfarande det lilla extra, alltså spetsen. Nu är ju problemet att de som ska ha en hög lägsta nivå inte har haft det. Och det är ju dit man måste komma nu, att nu ska jag sätta in mitt till den här maskinen som Niklas Eriksson kallar det.
Ja, men så det som var styrkan förut var ju att man hade fyra kedjor, om vi ska bara kolla på kedjan, att som pumpade på. Man behövde liksom inte vara orolig någon gång när någon formation kom ut på isen. Man visste att ja, men det här, de pumpar på och det kommer gå bra. Sen, det som de föll sedan mot Skellefteå var ju att de inte hade den här spetsen då, helt enkelt. Och som du säger, nu har man till och med, det var tillfällen under säsongen när man varit så här, åh nej, nu kommer Mastro-kedjan in här. Nu kan det bli problem. Och det var ju ja, helt tvärtom mot förra året, för då var det så att åh skönt, nu kommer Mastro-Mäki-kedjan, nu kommer det hända grejer. Så det var ju så, det är ju så väldigt talande för hur det har sett ut. Det är nästan, ska man bara peka på en faktor, alltså inte, nu säger jag inte att det är därför, men såhär, varför går inte Örebro Hockey bra den här säsongen? Men kolla på de här tre. De bar laget i fjol. Nu har jag ska inte säga att de har varit sänke i år, men alltså Elias Eriksson gjorde sin tredje poäng i lördags.
Ja, det är ju
liksom, och Eklin en vecka sedan gjorde sitt andra mål för säsongen.
Ja.
Och visst, det är inga poängspelare. De kommer aldrig bli bra poäng. Möjligtvis att Elias Ekström kan bli det om några år. Men det blir tydligt i alla fall. Att, där har jag nästan svart på vitt. Så här, varför fungerar det inte? Men kolla på de här killarna. Alltså,
ja.
Så här, det har det en faktor.
På tal om Glenn då. Ett misstag som Johan Hedberg gjorde, om nu allt är inte hans fel, men ett misstag han gjorde var väl ändå att utse Glenn till lagkapten. För jag tycker ju, alltså, jag älskar Glenn, men man har ju sett honom i tv-intervjuerna senaste tiden, när det har varit de här pressade stunderna, så har han inte sett ut att gilla den situationen.
Nej, han har ju inte den verbala förmågan som man tänker att en kapten ska ha. Men det är också så här, det är ju intressant det där hur man, fan hur lätt man vaggas in i saker och ting. Och liksom lätt, alltså man blir ytterligare en gång besviken på sig själv. Ja, men vi satt ju här i podden, jag och Lasse, och det är en glänsande kapten. Och
ja,
det var liksom sådär. Men det var ju en harmonisk tid också. Det var en försäsong som ändå var positiv.
Ja.
Och Glenn går tillbaka, blir kapten direkt, och Han gjorde en förbannat bra försäsong. Yeah. Vi får komma ihåg det. Alltså, jag vet att försäsong är försäsong, men han var skitbra under försäsong. Han gjorde saker som han inte gjort i Örby Hockey tidigare. Man tänkte såhär, han tagit med sig det från Växjö nu. Jävlar, alltså, fy fan, fan vad bra det här kan bli. Alltså, liksom, så jag ska inte vara för hård mot mig själv heller. Alltså, såhär, och det är lätt att vaggas in. Och jag tyckte där och då att det var rätt val. Nu med facit i hand, nej. Han, exakt som du säger nu, framförallt hur han är i intervjuer. Alltså man vill ju ha någon som kan säga något. Glenn ibland, alltså det är som att han inte riktigt, jag vet, han har inte ord, han har inte ordförrådet riktigt, känner jag heller.
Nej,
riktigt,
alltså,
han har inte det verbala. Sen så har han ju sitt sätt, alltså man behöver, man behöver inte vara en bra retoriker eller en bra talare för att vara kapten. Det är inte det jag säger, men någonstans måste du ändå kunna sätta ord på när du har en mikrofon framför dig. Han klarar inte riktigt av det. Och jag tycker det är synd om honom också, för han lider ju.
Ja, men det är det man känner när man tittar på honom. Då tycker man att det här känns jobbigt för Glenn. Du måste ju ha en kapten som bara har det i sig. Alltså en sån som Rodrigo Abols, om vi ska älta honom lite mer. Så han kan ju inte rå för att han är kapten. Han bara är det naturligt. Förstår vad jag menar? En sån person vill man ha. Sen kan man alltid göra någon till kapten och hoppas att den växer av det. Men det blev ju inte riktigt så i fallet Glenn då. Men det, jag är ju helt med dig på det du säger, att det kändes festligt på något sätt att Glenn skulle vara kapten. Men det var också i en annan kontext, i positivare tider, när Örebro Hockey skulle ta ett steg och bli någonting lite annat och sådär. Men det var ju ett misstag, det måste vi kunna slå fast nu.
Jo, å andra sidan, samtidigt så måste ju nästa fråga ställas, vem ska vara kapten istället då?
Ja, och det undrade ju jag. Kommer han byta kapten nu, Niklas? Tror du det?
Jag tror inte till en början. För att jag vet inte vem ska vara kapten istället. Jag har inte riktigt någon klockrent svar på den frågan.
Nej.
Jag tror nästan den bästa kaptenen i så fall, det skulle vara Jonas Enroth, men målvakter.
Men Mastomäki då?
Han har varit förut, varit ändå plockade på sportsiet, och tanke på vad han haft för säsong. Nej, jag tycker han ska inte få den bördan, tycker jag. Jag tänker kanske en sån som Hannes Björnen, som ändå har sitt track record. Han har ändå vunnit VM och OS. Mm. Och man ser hur han för sig. Liksom, han styr ju ställer på isen och bara kollar på teckningarna där han liksom pekar. Så här ska jag göra nu är bara ett exempel. Kanske han, som ändå någonstans den mest rutinerade i laget. Samtidigt så visst, han är inte svensk, men vad fan, det var inte Abos heller. Även om han nästan har blivit svensk. Och det är väl inget. Man behöver inte vara svensk för kapten, men oftast det, du fattar.
Absolut.
Men annars, jag vet inte vem ska annars vara. Nu är Backström har ett A, jag tycker inte att han är en naturlig kapten på det sättet. Han känns mer som att han har ett A för att han är den han är, med sin trotjänare, epitet och det här. Sen är det väl Emil Larsson då, hans. När får vi se honom på isen igen? Alltså, det kryllar ju inte av med ledaregenskapen i truppen. Och det har vi suttit och pratat om tidigare. Så att, men jag tror inte att, bara för det kommer att komma ett pressmeddelande här genom sin tid, att Örebro byter lagkapten. Men jag tror inte det.
Nej, men om du och jag har snappat upp att Glenn verkar vara inte helt bekväm i den här situationen, då har ju Niklas Eriksson förstås snappat upp det också. Om jag har förstått situationen rätt här nu, så är laget ett träningslediga idag, fast de har blivit inkallade på ett möte då, med tanke på allt som har hänt. Och då, det skulle förvåna mig om inte Niklas sätter sig med Glenn och frågar hur han känner inför det här. Och det är ju lite det här läget nu, om man har ett sånt här möte på måndagen och så är det match på torsdag. Det är lite speak now or forever hold your peace. Alltså, så att om det är så att Glenn inte vill vara kapten, då känns det som att det kommer bestämmas idag. Om det nu är så.
Ja, i och för sig, nu säger du du är bra på att tala för dig, Elena. Du är duktig.
Ja, nej, men Lasse kommer ju få foten på riktigt.
Ja, exakt. Ja, nu säger det så. Fan, jag tror jag ändrar mig. Nej, men
vi håller dörren öppen för det i alla fall.
Exakt. Ja. Nej, men som du säger, jag tror att de ska ha möte nu efter lunch, men jag förstod det här och prata igenom. Och det är kanske en sån, framförallt så kommer man väl prata med den kapitensgruppen som de har, som består av inte bara Glenn, Backis och Emil Larsson, utan det är väl flera Tobbe Romé ingår där. Och Thomas Domecki också är med där, så att det kanske kommer hända grejer då. Kanske Bromé.
Kanske Bromé.
Alltså, jag tänker på det så. Är det någon som har glött i år, så är det Mattias Bromé. Alltså, och någonstans visat med hela kroppen någonstans på isen. Mm. Och även efteråt intervjuer som i torsdags när han liksom talar från hjärtat hur han kände när han pratade om hur mycket han skäms över att det såg ut som det gjorde. Det var ju så för övrigt otroligt befriande att äntligen få den rösten som vi fick. För det har man väntat på.
Gud ja.
Någon talar från hjärtat nu. Ja. Hur känner du? Och han kör det bara.
Mm.
Och kanske han som ska ha sett.
Kanske det.
Ja, även om jag inte riktigt ser honom som den. Jag tidigare inte sett honom
inte som den riktigt kapten. Jag heller. Men just nu kanske han är den spelaren som har något. Han har lite energi över att ge till andra.
Mm.
Alltså resten kanske inte har det.
Ja. Och kolla på målet han gör i lördags. Direkt vet du. Han visar med hela kroppen där, åker mot mitten och vevar mot ståplats. Alltså, nu jävlar, nu kör vi. Alltså, och får med sig hela den. Och efter det blir det ju faktiskt, det blir säsong. Alltså det blir bland annat bäst att nu har det har varit en säsong där trycket har inte varit så jäkla bra i Bern Arena. Det är också ett kapitel för sig som man skulle kunna prata om i den här podden. Men det behöver inte gå in på det är inte det relevanta nu. Men hur ändå det växte i arenan efter det. Och det har varit jäkligt bra tryck, äntligen.
Mm.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Och mycket för att jag tror Mattias Bremer hade en stor del i det. Men det, att han gör det målet för det första och sen visar de känslorna efter att jag är här, nu kör vi och är ni med mig? Så att ja, Mattias Bremer får president.
Absolut.
Ja, inte riktigt. Men
ja, men du, tillbaka lite grann till Stefan Bengtsén då. Det var ju banderoller med avgångskrav i Bern Arena i lördags. Hedberg hade ju också, det har ni ju inte hunnit podda om just. Han hade ju, när de kom hem från Göteborg där, möttes han av banderoller utanför arenan då. Så det har ju varit avgå hit och avgå dit till både höger och vänster. Men om man ska ta Bengtsén, liksom, jag får lite känslan av att han faktiskt är lite rökt. Men att de, eftersom att de har möjligheten, kommer låta honom sluta på ett snyggare sätt lite längre fram.
Du tänker att man, ja nu kör vi den här säsongen i mål, men sen...
Något sånt.
Ja, jag är ju inte lika säker, för att det känns ju som att det spelar liksom ingen roll. Han sitter kvar. Någonstans har man börjat med sig, för att det läggs ju på grejer i höger någonstans. Även om jag tycker vissa stunder har vi kanske blivit lite väl högt. Men det är klart, du har en historia nu med Abols... Jag vet inte, det var inte bara han utan det var även sportchef Niklas Johansson hade säkert sin del i det hela också då. Och sen kom det här med Niklas Eriksson och så sen det som, och så nu då helt enkelt allt det här. Och frustrationen växer och växer, det lägger sig inte. Visst, man får passa sig, ska sociala medier vara en måttstock på förtroende, men det är bara att kolla på vårt kommentarsfält. Alltså så här, det har jag aldrig varit med om.
Nej.
Att en person får så mycket mot sig. Och tanke på vad vi nu suttit och pratat om, att det är några tvivelaktiga beslut här och lite tvivelaktig hållning många gånger också. Så här, inte så mycket självrannsakan, även om det nu han la sig platt här till slut.
Mm.
Så att, då funderar jag liksom så här, nej men är det ändå är han kvar. Men ja, det är som du säger, man kanske känner att, lite som jag är inne på också, så här, det förändrar ju inte så mycket om han går här och nu. Och nu är det faktum ett läge, de facto ett läge, visst Niklas ska ju dubbeljobba lite här, han ska både göra lite sportchefssysslor och träna laget, men skulle Stefan Bengtsén försvinna nu, då har man ju knappt någon personal på kontoret som jobbar med sportchefsfrågor. Och man måste ändå ha någon där. Alltså så här, så att på så vis så är det rimligt ur det perspektivet att han fortsätter jobba. För det behövs ändå liksom krafter där. Men sen på sikt, ja, det kanske blir som du säger. Att när man kanske har räddat upp säsongen och sen ska ta en ny riktning till nästa säsong. Att man kanske kommer till beslut. Men det sägs ju att Bengan, då, som vi kallar honom här, och Micke Johansson, vd, att de jobbar extremt tajt och att de sitter nästan ihop och att det nästan är ett läge, går han så går jag Det är nästan så.
Okay.
Alltså, jag ser inte att det, alltså, jag vet inte om det är en sån situation, men det de vibbarna finns att lite så, och vilket kanske försvårar det, eller för Micke Johansson är ju å andra sidan i en position, visst han får också lite kritik nu och får sin del av det här, men om vi ska se till vad han har gjort i Örby Hockey så han är ju fortfarande han som kom in och räddade upp Örebro från konken liksom, lever lite på det även om, och sådär, och sanerat ekonomin och ändå varit med och byggt upp Örebro Hockey till de här framgångsåren som de ändå haft, så att han är ju liksom på en position där han, även fast det kommer ett annat beslut, alltså så här, man kan ju, jag ser inte att de här 7 miljonerna back eller 7 miljoner till Tillväxtverket är hans, men det är de facto han som är, har suttit på posten som vd när de har blivit återbetalningsskyldigt, så att absolut, men han är ändå i en position att där han är ganska, man flyttar inte på honom helt enkelt, så att det är svårt, alltså så här, jag vet inte, jag är liksom så här, jag är mest så här, hur orkar Stefan Maxén själv att han sitter kvar?
Orkar han fäktas mot de här väderkvarnarna?
Ja, han påstår ju själv att han har stöd, och det har han säkert, han har stöd från en krets, och han sa ju det också, så att man får ju sortera lite vilka är det som skriker, och det är, men de facto det är ingen liten klick som skriker. Det är en ganska stor klick, och det är banderoller på ståplats. Det är ingen liten grej heller.
Nej.
Så att jag är nästan förvånad att han orkar stå ut med allt det här. Men det är väl så att man kanske vill ta den här säsongen i mål, så att det kommer ett beslut sen. Men jag tror Örebro Hockey måste verkligen ta och sätta sig ner och säga, vill vi köra vidare med det? Tycker vi det fungerar?
Ja.
Och vad tycker styrelsen? Tycker de? Var det här de ville från början? Var det Hedberg man ville ha? Eller vill de ha en annan riktning? Det är frågor som vi måste ställa. Så är det ju. Och det är frågor som vi ska ställa. Jag har försökt Ulf Rolén, ordförande, nu under dagen. Och det kan ju hända att jag har fått, när det här avsnittet går ut, att jag har fått tag på honom för att han får säga sitt. Sen kommer inte, han kommer ju säga det han måste säga någonstans.
Ja, så är det ju.
Men det är intressanta tider. Helt
väldigt intressanta tider. För att alltså, Bengtsén har ju sitt facit med de här konkreta sakerna. Niklas Hedberg-historien, det blev inte bra. Abols-historien, det blev inte bra. Jag har fortfarande frågor om Abols-historien. Jag vet att man anser det utagerat, men jag får fortfarande inte ihop det. Men sen har jag också en gnagande känsla bara kring Bengtsén. För att du har ju gjort, under tiden som den här krisen har pågått, så har ju du gjorde poddavsnittet med Niklas Eriksson. Han fick berätta sin syn på allting, och sen gjorde du någon i text, en intervju med Bengtsén. Och när jag lyssnar på podden med Niklas Eriksson, då känner jag så här, det är kris i klubben, men vad skönt för dem att de har den här personen. När jag läser Bengtsén-texten, då får jag panik, för att jag smittas av hans panik. Och jag vet ju inte om det är sån han är hela dagarna internt också, men jag tror inte att det är bra för klubben att han hanterar svåra tider på det sättet.
Ja, nej, de är ju på många sätt diametralt olika som personer.
Oh, ja.
Och det är det också som är så här, hur har det funkat? Och det behöver inte vara fel, det brukar nästan vara bra att man är olika personer på kontoret, så att man får lite
absolut
olika perspektiv, men just att de är så pass väldigt mycket olika personer.
Ja.
Du har liksom, som jag sa, Bengan som pratar innan han ens tänker, medan Niklas väldigt metodiskt, eftertänksamt och allt det här, och analytiskt, metodiskt, lugnt framförallt. Och det är klart, det var ju precis så reaktionerna var, märkte jag även bland supportrar, att vad skönt att vi har Niklas i organisationen ändå. Så här, nu vart jag lugn och sådär. Men sen, vad är det han säger? Jag håller med dig.
Ja, och sen även om vi säger att från och med nu så kommer han bara fatta kompetenta beslut och korrekta beslut. Så det kan fortfarande vara jobbigt för en klubb att bara ha en sån person som är så fladdrig.
Ja, och jag funderar också så här, har man inte kommit in på, alltså så här, det som skulle kunna rädda Bengtséns anseende är att de vinner guld den här säsongen. Men om ens det räddar honom. Alltså, det kommer ju inte ske. De kommer inte vinna SM-guld. Alltså, så här, vad har han att vinna, känner jag någonstans. Mer och mer känner. Alltså, så här, har man inte kommit till en punkt. Jag säger inte här nu att Stefan Bengtsén måste avgå. Utan jag säger mer att borde han själv känna att det här går inte längre.
Alltså, precis. Såhär,
jag, snart är jag en bör. Han säger ju själv, det är för mycket fokus på mig och mitt namn.
Mm.
Men det blir ju det av en anledning också.
Ja.
Och någonstans, alltså, borde inte han känna nästan att är kanske bäst jag befriar klubben från den här bördan.
Kanske det, ja.
Alltså, såhär, jag vet inte, men ja, det, som sagt, här och nu handlar det liksom, då måste jag ju rädda säsongen. Och när de har gjort det, då måste de ju sätta sig och liksom blicka framåt. Hur ska vi gå vidare? Nu är Niklas Eriksson tränare till 2027 på pappret.
Ja.
Jag sa väl att det är ju sportchefskontraktet. Det blir ju tränarkontrakt, sportchefskontraktet löpte över 2027, så det handlar ju om det. Jag såg lite missförstånd här att, aha, de skrev nytt kontrakt med honom, såg jag att det var många som
ja,
det,
man tror ju det.
Ja, men så var det inte. Det är liksom bara hans sportchefskontrakt som glider över till ett tränarkontrakt. Så,
ja.
Så är det. Vilket ju också som sagt är, då är intressant att den tränare som för ett år sedan ansågs inte duga för att ta Örebro till nästa kliv ska nu leda laget, i alla fall på pappret, till 2027.
Ja.
Och hur, då måste man ju ta ett, ja, då måste man ju komma fram till hur man ska ta det här nästa kliv. Alltså, för så fall. Men framförallt handlar det väl om att få köl på verksamheten. Rätt köl igen. För att nu har man ju snarare tagit kliv bakåt.
Mm.
Så att, på så vis är det kanske Niklas rätt då. Att han får ta tillbaka dem där han var till att börja med någonstans.
Mm.
Ja, rörigt.
Ja, rörigt är det. Och vakansen som uppstår då, det är ju sportchef.
Ja.
Ja, nu ska man ut och rekrytera igen.
Nu igen.
Ja, precis.
Ja, det är ju, de ska in en ny. Så är det. Och man blir ju fundersam också så här. Det dröjde ju så lång tid förra året innan det väl hände någonting. Och innan det till slut, innan Bengtsén fick den här liderska knäppen. Liderska knäppen, så heter det. Som man beskrev som att Niklas Eriksson ska bli sportchef istället. Kommer man på så där hux flux. Konspiratoriska kan man fundera lite så här. Eller var det att rädda mitt eget skinn för att...
Det var ju det också, ja. Som... jag kommer ihåg att jag tänkte det. Att fick han större backlash än han trodde på att han gjorde sig av med Niklas?
Mm.
Var folk för liksom fästa vid honom och tyckte att han var så bra för klubben? Och tyckte att han slarvade bort Niklas som resurs? Och att han därigenom tog det här... beslutet. Jag vet ju inte.
Nej,
men man kunde ju få känslan av det.
Jag vet inte heller, men där är också så här, återigen, hur man vaggas in i saker, hur lätt man lätt är att bara rida med på. För det var ju också, det kom ju alldeles innan, det var ju efter sista grundseriematchen när man hade kommit fyra och bästa säsongen någonsin och allt var så positivt då. Så att, och Niklas blir kvar, men gud vad kul, ja men sportchef, jaha, han har inte varit sportchef. Men det blir nog bra. Alltså så, här, liksom,
ja.
Så där var ju liksom, så var många och så var jag.
Ja.
Och jag vet inte, jag kan inte utvärdera Niklas Erikssons arbete om han är en bra sportchef. Han kanske fortfarande är bra. Han kanske är en bra sportchef.
Ja,
jag vet
inte. Exakt.
Men det går ju istället när man blickar tillbaka på hur det var där. Så här, ja, det, men åter till grundfrågan. Där, vad ska man göra med sportchef nu?
Ja, det får väl bli Johan Hedberg.
Ja, han är det. Tjena Niklas, nu ska jag är din chef. Så börjar om igen med det. Ja, hur känns det att din kompis kommer in?
Ja.
Den här frågan som vi har ställt två gånger nu. Vi ställde först frågan till Johan när han var tränare. Du ersätter ju din kompis här.
Ja.
Och nu är det till Niklas. Ja, du ersätter ju din kompis.
Ja, man ska väl credda. Jag tycker man ska credda både Johan Hedberg och Niklas Eriksson i hur de hanterade den här dagen som blev igår. För att den kan fan inte ha varit rolig för någon av dem. Alltså, dels Johan Hedberg, att han faktiskt gjorde sig tillgänglig. Det ska man verkligen veta, att det är inte alltid den sparkade tränaren svarar i telefon bara ett par timmar efter, om ens det. Och Niklas Eriksson, att han faktiskt hanterade Johan på ett väldigt fint sätt i din intervju med honom där. Och han
det var
sa,
Jonas som gjorde intervjun med...
Jonas Brännmyr, våran kollega. Ja, att han sa rakt ut att fy fan, jag får ont i magen alltså. Och det vet vi ju att Niklas Eriksson är en humanist, alltså att han verkligen bryr sig om folk så. Men jag tyckte ändå att det var fint av dem båda två att de ändå hade ett bra sätt att ta sig igenom den här dagen igår.
Ja, och att Niklas också ändå väljer, alltså nu tolkar man Niklas mer och mer så känns det som att det är ju tränaren han vill vara. Så på så vis så kanske det var ett lätt beslut för honom samtidigt. Men just om det anser att du säger nu så måste det vara skitsvårt.
Mm.
Men det var ju fint där också med han pratade om sin fru där. Att, ja. Alltså, ja, hon sa ju i morse att det här är anledningen till att, varför jag inte gillar hockey. Liksom, så här, och jag kan förstå henne, säger han. Liksom,
ja, men om man tänker sig in i den i deras konstellation. De har ju säkert haft massa parmiddagar ihop. Och så helt plötsligt står hon där och bara, jaha, ska du nu, gud, det blir ju jättekonstigt.
Ja,
liksom.
Faktiskt. Ja, nej, det är, som du säger, hedervärt åt båda två. Och att just Johan, jag skickat mest bara säga jag beklagar det som hänt, men orkar mig inte ju bara. Absolut. Och sen tog det ett tag innan, för och så märkte jag att det var, han hade vi pratat med, jag vet inte hur många tidningar han pratat med, men han sa det, alltså, för jag tackar honom efter och sa, ja, schysst att du ställde upp, för det ska du veta att det är inte alla sparkade tränare som gör det ens månader efter det har skett.
Precis.
Så att säga. Men så här, ja, men ni måste få göra ert jobb också, så.
Ja,
så
att, ja, så men det är bra.
Jag är superproffs på det sättet. Så att all heder till Johan, och jag är övertygad om att han, alltså jag tror fortfarande Johan Heber är en jättebra hockeytränare. Det säger inte bara för att jag tycker att han är en hyvens människa, utan det är bara kolla vad han gjorde. Han var ju ett hett tränarnamn. Alltså han var ju hett efter att jag, det snackades om att Örebro dog en vinstlott när de lyckades ta honom, med tanke på vad han gjorde i Mora och sådär, med små medel. Sen ska man komma ihåg att även om Mora är en liten klubb, så han hade många spelare som passade till hans hockey. Han hade några offensiva kanoner i Ljunggren och Johan Persson och de här som var verkligen passade för hans hockey. Som är på ett sätt som inte riktigt Örebro hockey har. Så att säga.
Precis.
Så
att, och då ska, man ska ju komma ihåg också att det ingår ibland som tränare att man faktiskt ärver ett lag. Ja. Alltså det är ju inte alltid en tränare sitter så länge så att den har skräddarsytt hela truppen utifrån sitt eget sätt. Utan ibland så är det, varsågod här är laget, ut och spela liksom. Så att det är också lite spelreglerna.
Absolut.
Så.
Ja. Men Johan Heber, ny tränare för Rögle. Nej, men nej men alltså vad fint. De söker ju ny tränare också till.
Ja, men jag tänkte på riktigt nu att jag hade missat någonting. Ja.
Det där var kul.
Du gav mig en lite hjärtflimmer här. Men okej. Om vi ska blicka.
Du sa sportchef-frågan där då. Det går ju,
ja.
Jag tror vi aldrig kommer i mål riktigt.
Det gjorde vi nog inte. Kommer vi göra det?
Nej, men det är klart man måste, men samtidigt så måste man kanske, det är också en fråga man ska se över kanske. Behöver vi en sportchef? Alltså så här, är det en tjänst som vi behöver, eller ska det bara vara en general manager som får lite mera sportchefsfrågor? Alltså så här, det är sådana frågor som också de måste, alltså om man ska, för man måste ju se över hela organisationen när sånt här händer. Det är inte, det går inte bara att peka på tränarbiten nu, eller sportchefsbiten, utan nu måste man ju ta ett helt grepp på det och utvärdera hur har det fungerat med general manager och sportchef. Har det fungerat tillfredsställande nog? Eller är det till och med, jag kan säga att det har varit en alibi-tjänst, sportchefstjänst, men tanke på hur mycket makt ändå Stefan Bengtsén sitter på, ska man låta han då styra ställa? Eller vem du nu är som ska vara general manager. Alltså så här, det är sådana frågor man måste ställa sig också, det här. Sen har jag, men här och nu ska man ju ha en sportchef. Och där måste man ju sätta sig ner och kolla vad vill man ha in där då. Vad är det för typ och rutin och erfarenhet så att säga. Så där var vi nästan i mål.
Det var det. Men du, om vi ska avrunda lite här då med att blicka framåt på lite kort sikt först. Det är två matcher den här veckan. Oskarshamn och Växjö, va?
Ja.
Ja. Och vad vill vi se i de här två matcherna?
6
nu?
Poäng. Nej men ja, det Oskarshamn blir ju, alltså säga Växjö är en sak, fan. Äckliga Växjö, alltså 8-1 mot Leksand i lördags och 5-1 borta mot Färjestad i torsdags.
Ja. Vidrig match.
Ja. Men det börjar ju med Oskarshamn hemma på torsdag, som ju är, ja, vad vi ser, ja men alltså att det glöder igen.
Att de har vaknat till.
Att de är där, för att ska vi ta matchen i lördags, den var ju långt ifrån fläckfri. Alltså så här, hade Malmö gjort 1-1 där, då vet inte fan hur det hade gått. Och det är Malmö som saknade 7-8 spelare och alla mer eller mindre tongivande. Det var när kockarna var borta, alla de här finländarna i stort sett var borta, som ju har lett laget. Det var ju ett reservlag i lördags. De har ju lånat in Filip Barklund från Almtuna, som inte gör så mycket väsen av sig där. De fick inte ett fullt lag. Och var ändå illa ute mot dem. Sen efter att Bromé gör 2-0, så då har man ju kontroll på det. Det är väldigt lugnt. Men fram till dess var det andan i halsen. Och skräck. Så kände. Man kände skräcken, man kände paniken någonstans.
Mm.
Och en avsaknad av glädje. Vi sitter ju där vi sitter i arenan och kollar ner i bänken. Och det är visst, det är lätt att överanalysera när det går emot. Men man fick verkligen känslan att det här är ett lag som inte sitter ihop. Det här är ett gäng som inte har roligt tillsammans just nu. Och det är klart man inte har det när man har förlorat massa matcher. Men du fattar poängen.
Yeah.
Och någonstans hitta tillbaka till den glädje som ändå... Och det är en grupp som tidigare... Alltså så här, de har spelat bra hockey under stunden. Jag tycker det överdrivs lite det här med att när Heber säger att de spelar fantastiskt hockey. Även om de vann matcher i början. Det var inte så att de anfört att de var bländande bra.
Nej,
De hittade vägar att vinna.
Ja.
Det var snarare det. Men hitta någonstans tillbaka som grupp. Och jag vet att det är inte så att det här är, att det är så splittrat i omklädning. Så vad jag förstår så är en grupp som trivs tillsammans. Och de hade ju i stort sett hela försäsongen, sommarträningen ihop. Det var ju bara finländarna. Som inte, och de var ändå här någon vecka eller två också. Och för exempel, så det finns ju kemi där och de trivs i grunden tillsammans. Men det har man ju tappat, och man tappar glädjen. Framförallt hitta det på torsdag, snarare något annat. Och börja där. Och gör man det så är mycket vunnet, och då vinner man mot Oskarshamn.
Ja.
Så är det bara. Så Oskarshamn, precis, även om de har spottat upp sig, så de är där de är nere i källan av en anledning. Så att, börja där någonstans. Då är mycket vunnet. Och sen
bara inte gå ut och lägga sig och dö mot Växjö och Polarda.
Nej, åka ner och göra lite... De har åkt ner till Växjö. Alltså, de har ju haft... Alla har ju tufft bortom mot Växjö. Men de har förut bra matcher där nere under Niklas Erikssons ledning. För att man har någonstans... Man vet någonstans hur man ska svara mot Växjös metodiska spel. Mycket för att man varit så metodiska själva. Det blir nästan ett schackspel när de har mötts.
Ja.
Och man kan hitta det någonstans igen också. Det är kort om tid. Det om man ska hitta dit. Och sen är det intressant, sen rullar det på. Sen kommer det ju tre matchers veckor som kommer här nu. Tisdag, torsdag, lördag. Både veckan som kommer, nästa och veckan är på innan det kommer ett uppehåll. Så att det kommer ju gå fort nu.
Mm.
Så att håll i hatten.
Håll i hatten, ja. Vi har ju gått från att prata om Stortorget till att räkna poängen ner till HV71. Mm. Så att vart är det rimligt att man lägger det nu någonstans för resterande säsong?
Nej, men alltså, här och nu, det är inget snack om att nu handlar det om att ha två lag bakom. Även om man, man har ju de facto 6 poäng ner till HV71 och dessutom en hängmatch. Så att det är inte så att, det är det man får komma ihåg här. Alltså, det är ju inte nattsvart läge på det sättet. Det är nattsvart i det perspektivet att det har blivit så jävla mycket sämre än vad det skulle bli på så sättet. Alltså, men om man ska se svart på vitt i tabellen så... Då är Örebro inte så himla utsatt, och man har faktiskt, det är det som, nu ska man inte gapa efter för mycket, utan en match i taget och så vidare, men de har två matcher upp till Rögle, kan gå om dem, man kan gå om Modo, man kan till och med komma i kapp Timrå, två hängmatcher, så att man har ju faktiskt häng uppåt också, det är så pass jämnt, men med det sagt, håll HV. Och, eller vilka det nu blir bak Oskarshamn räknar vi in där, det kan vi göra. Men HV, sen kanske det är Malmö som hamnar, jag vet inte, men två lag bakom, det är där någonstans vi får utgå från början. Sen om det börjar rulla på att man plockar lite segare och har, fan nu är ju ganska lång distans ner och nu har vi häng på att få en bra position kanske i play-in till att börja med. Kanon. Men rädda säsongen.
Jag har ganska höga förväntningar nu på Niklas Eriksson. Alltså jag har faktiskt det. Och jag tycker man ska ha det. Jag tycker så här. Visst, två lag bakom och så här. Men jag tycker ju inte att klubben har gått ner sig i ett läge som inte går att rädda upp här och nu. Jag tycker ju att man ska kunna vara... Och nu säger jag ett topp 6-lag, då menar jag inte att man måste sluta topp 6. Jag menar att när vi har suttit och tittat på trenden den senaste tiden, då har det varit så här, senaste 15 matcherna eller vad det är, så har man varit näst sämst. Mm. Jag tycker att man om 10 matcher ska kunna titta på trenden och säga, senaste 10 matcherna är man topp 6. Ja. Typ så.
Jo, men, då säger jag å andra sidan att när man under en så lång tid faktiskt de facto har varit näst sämst i SHL, ja, då är man ju där nere av, så att säga.
Absolut.
Så det är därför någonstans jag landar i att då handlar det om att bara få lite styrsel och ha de här två lagen bakom sig. Men absolut, jag hör exakt vad du säger, och som jag satt och sa här själv för en stund sedan, jag tycker inte att Örebro är ett topplag, men jag tycker heller inte att man är ett bottenlag. Jag tycker man kan förvänta sig att de ska kunna vara i mitten. Och som jag säger, får de lite resultat med sig nu, lite styrsel på verksamheten, absolut, då kan de ju börja prata. Men det är det att det känns så, när man har suttit här nu och så ska man ju börja prata slutspel, det blir nästan lite larvigt tycker jag, men jag förstår vad du far efter, absolut. Så, men det är lite intressant om man kollar. Jag kollade upp nu lite vad som sen 14 lag infördes i SHL, vad som var lag 12, vad de haft för poäng. Det är nästan kanske mer intressant att kolla vilka var nästgymmarna haft då. Men så sent som i fjol så Brynäs hade 62 poäng, slutade näst sist. Örebro har ju 43 nu. Med 60 poäng kvar att spela om. Så att, men man brukar snacka om att 60 poäng är ju måttstock. Man har 17 poäng dit och till och med 60, gyllene 60 poängen. Då. Så får vi se om det är det som räcker. Det är ju de facto, det är inte så jävla mycket poäng som man kommer behöva ta för att klara, som du säger. Så att som mest har, ja, det har varit 67 något år, 60 något annat, 62. Ja, behöver inte gå igenom, men alltså det är där det ligger. Så att Det ska man klara av. Alltså, även om man kanske inte får den här segersviten så kommer man ändå kunna plocka se här och var som gör att man hamnar på säker mark. Alltså, och, men så sagt, får man ännu mer skjuts så absolut kunna hota en högre upp. Men, så att 9 in, vinner play-in, får möta Färjestad, skräller, går till semi.
Nej, jag säger bara att jag kommer börja räkna poängsnitt från och med nu 10 matcher framåt och se. Jag tror att Örebro Hockey kommer vara mycket bättre än det här, hålla två lag bakom. Lalala.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Det är det faktum också som har ändå, om vi ska se, vi ska inte analysera matcherna för mycket, men om man ska se något som ändå har varit bättre nu, man har ju fått igång powerplay. Alltså, man gjorde ju 2 de facto mot Färjestad där och bud på mer, och sen så gör man 1 i lördags mot Malmö också, och ett bra spel hela vägen. Så att tycker man har träffat rätt när man satt Samuel Johannesson där på backplatsen som kan mata läcker i Mäki. Och det såg man ju nu senast, Malmö-spelarna fokuserar helt på Läckermärke, så kunde ju Johannesson själv skjuta in den, visserligen så är det fumligt av Malmö-Lin som tappar in den, men ändå, det är liksom så här, det är inte bara att man har Läckermärke i skottet, utan man har även Samuel Johannesson nu som, man glömmer bort att han var ju borta här under stor del av, hans betydelse har ju verkligen blivit påtaglig nu när han är tillbaka och visar sin klass, så att säga. Och får se nu då, om Emil Larsson kanske kan komma tillbaka. Visst, alltså man ska kunna hantera skador, så är det ju, men det finns ju någonstans lite hopp, tycker jag, man ser saker och ting. Sen har fortfarande Örebro en jävla resa att göra, ett stort jobb att göra, men kollar man på lite trender så finns det ändå positiva saker att bygga på här nu.
Framförallt är det Niklas jag har en jävla tilltro till. Vi får väl se hur rätt eller fel det är. Ja. Du, vi skiter i vad händer med honom. Vi har suttit och pratat nästan en timme och det var ju det här som var det viktiga idag. Så vi håller oss till det. Du ska väl, vad ska du göra idag? Ska du jaga spelarröster eller?
Nej, jag ska försöka få tag i lite finare folk, skulle jag vilja säga. Nej, men det är väl både Micke ska jag väl försöka få tag på, men även kanske Ulf Rolén då, ordförande, få lite från deras perspektiv och sådär. Det vart ju väldigt matigt igår, så att säga. Det var väldigt överraskande hur lätt jobbat ändå blev igår, för alla svarade ju, alltså så att till och med Hedberg svarade, så att säga, även om han nu säger till och med på det, man trodde inte det skulle vara så enkelt, men han visade sig vara ett superproffs. Men Mäktén svarade första försöket och Niklas svarade när Jonas ringer och Mattias Bromén svarade när Billy ringde, så att det liksom, det bara flöt på det. Jag tänkte, jaha, det blir en hel söndag på redaktionen. Men jag var klar på några timmar. Så att jag kunde gå hem och unna mig en pizza när jag kom hem sen. Så att,
gjorde du helt rätt.
Ja, fan vad det satt fint den pizzan. Du.
vad blir det för pizza? Är du en sån som alltid kör samma pizza? Eller?
Ja, jag växlar mellan 2. Oxfilépizza och bussola.
Oxfilépizza, det är bra grejer det.
Men bea.
Det måste, självklart.
Så är det. Så att den satt fint. Den var värd.
Det tycker jag. Det tycker jag.
Men nu måste jag gå till gymmet idag, bara för det också.
Ja, det kommer alltid en backlash.
Exakt. Men det får man ändå säga. Alltså, tycker jag att hockey skötte liksom, just som jag sa det, att man fick ut 2 klipps med både Niklas och Stefan där, och att alla, det var ingen som gömde sig igår heller, så det ska man väl ge dem i det här. Sen som sagt har de ett jobb att göra nu organisatoriskt, men det finns mycket läsning på sajten om man nu har missat det finns intervjuer med nästan allt och alla. Så att, och mer kommer.
Bra.
Imorgon är det första träningen också.
Just det.
Så att vi är väl där nere och
live-rapporterar.
Så in där också.
Mm, in där också. Och tyck till får man ju alltid göra.
Det kan du lova. Kan jag lova att folk har gjort. Jag har rasslat.
Ja, det är bra. Men du, då tackar jag så mycket för att jag fick våldgästa hockeypodden. Ja, det var roligt.
Det gjorde du bra. Nu ska du bara klippa skiten också.
Nu ska jag bara klippa skiten. Ja, då ser vi fram emot Oskarshamn torsdag, Växjö lördag. Och så är podden tillbaka nästa vecka.